Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
CSR-podden med Åsa Stenborg och Torbjörn Olofsson.
Hej och välkomna till CSR-podden. Och idag så ska vi oss in på ett helt nytt område.
Hus, fastigheter. Nu fortsätter vi med att prata om materia, hårda materia.
Superspännande. Så vi har bjudit hit idag Anna Denell som är hållbarhetschef från Vasakronan.
Mm. Sveriges största fastighetsbolag får vi lära oss. Med ett gediget, vad jag uppfattar i hållbarhetsarbete.
Hej Anna och välkommen.
Hej.
Det riktigt så att du är väldigt bra på att laga italiensk mat.
Ja, det kan nog faktiskt stämma. Jag har bott i Italien och lärde mig laga mat av riktiga italienska nonnor och mammas.
Mm. Ah, för det var en fråga nämligen om det var ett intresse eller om det fanns en skäl eller om det bara var familj, tre barn och att det var det som var orsaken. Att du hade...
Ja, det är nog en kombination av alla de där sakerna. Ja. Italiensk mat tenderar ju att gå hem hos de flesta.
Vad gjorde du i Italien?
Läste italienska. Som ett litet sådär bara sidointresse.
Okej. Okay. Mm. Och där har vi också intresse för Dolomiterna.
Mm, precis.
Som du gärna reser till.
Ja, och dit är det nästan så nära så att man kan åka tåg. Eller det är så nära så man kan åka tåg.
Ja. Har du gjort det?
Nej, men nu planerar vi faktiskt åka tåg till Sankt Anton på sportlovet.
Du har också en gång i tiden drivit en trädgårdsbutik i garaget tillsammans med en kompis. Lever odlingsintresset fortfarande?
Ja, och
var lever odlingsintresset?
Det lever mest där jag bor, för jag har en trädgård. Som tur är, eller jag är lyckligt lottad. Men jag kan väl ibland känna att när jag utvärderar mitt odlingsintresse ur ett hållbarhetsperspektiv så känner jag inte riktigt att jag lever som jag lär. För att jag odlar ju mest sådana saker som är vackert att se på. Och som kanske i och för sig kan vara mat för andra än människor. Men jag är dålig på att odla mat. Och det skulle jag vilja utveckla. Vi har lite fruktträd och så som vi då kan skörda ifrån, men sallad och potatis.
Alltså, är inte det välbefinnande? Liksom? Jag fastnade på så här, välbefinnande, inte det väldigt mycket? Det måste vara vackert.
Jo, men absolut. Det är ju en annan viktig hållbarhetsaspekt. Och det är ju väldigt mycket studier som har kommit fram som visar att man mår, och särskilt sjuka människor som rehabiliteras, mår ju jättebra av att jobba i en trädgård. Så att, om man ser på det på det sättet så är det fortfarande
väldigt hållbart. Ja, för din egen hållbarhet
ja,
så borde det kunna räknas.
Men jag känner ju det här att har man så pass mycket trädgård som vi ändå har så borde man kanske se till att Lite morötter och potatis hade ju varit bra ändå. Men vi har ju mördarsniglar och vi har provat potatis. Och tyvärr så åt jag upp blasten på nolltid. Det är två nätter så var all blast borta.
Man får tänka biologisk mångfald ska man säga. Och så bara, där satt den.
Ja,
du gick på lantmätarlinjen på KTH.
Ja, det stämmer.
Varför valde du den och vad gör egentligen en lantmätare?
Det är ju en lång historia. Ibland när jag ser tillbaka på mitt val så tänker jag att jag kanske egentligen borde ha blivit lärare. Det ville jag bli när jag gick på mellanstadiet, för då hade jag en sån fantastisk lärare och kände att men det här borde jag bli. Men sen så har jag en äldre bror och han började på KTH och så tyckte jag men det där var ju kul. Och så kom jag från Uppsala som ju är en universitetsstad Och då tyckte jag att det var ganska skönt att flytta därifrån och plugga någon annanstans. Så det var lite det som gjorde att jag på något sätt ändå lockades av KTH. Det var roligt att flytta till en annan stad men ändå till ett universitet eller en högskola med väldigt liksom, mycket identitet.
Och alltså. Stor, lite volym, lite ja, känsla
exakt,
av staden.
Ja, precis. Och då så sneglade jag väl både på den som heter Lantmäterilinjen och den som heter Väg och vatten. Och då valde jag Lantmäteri för det var ändå en bra kombination av tekniska ämnen och även ganska mycket ekonomi och ganska mycket juridik. Och det tyckte jag var en rolig mix av ämnen.
Så vad det. Blir man när man blir en lantmätare?
Ja, alltså, sen är det så här att det är inte all... ja.
Vet jag ju vad det är, men ja. Liksom, finns det andra sådana utanför i samhället? Och vad gör de egentligen?
Nu är det så att man måste gå en särskild inriktning på den linjen för att sen få kalla sig för lantmätare. Och jag gick inte den inriktningen, utan jag gick en inriktning som heter fastighetsförvaltning och fastighetsekonomi.
Ja, men du jobbar ju med vad du är utbildad till. Det är ju jätteovanligt.
Ja. Ja.
Herregud!
Precis. Men annars, en lantmätare jobbar ju oftast då antingen inom den statliga myndigheten eller Lantmäteriverket eller på någon lokal lantmäteri alltså som finns lokalt i de olika länen. Och då jobbar man ju med olika typer av fastighetsbildningsfrågor. Alltså fastigheter jord då, som den är indelad i olika fastigheter. Och
vem som äger vad. Är väl också
ja,
sånt
precis.
Där, som man
där måste man oftast ta in en lantmätare. Det kan vara någonting i en samfällighet som inte på något sätt fungerar, man är inte överens eller ja, det är någonting som behöver regleras och då behövs det en lantmätare som då kan allting om fastighetsrättliga frågor.
Mm. 2008 så började du på Vasakronan.
Ja, egentligen så
där
var det...
Fel.
Ja, faktiskt.
När började du på Vasakronan?
Nej, det, ja, men det beror på. Det, så här är det. Jag jobbade... Sen 1999 så jobbade jag på ett företag som hette AP Fastigheter.
Mm. Just det, så, och så, ihop,
ja, så köpte vi Vasakronan av staten 2008.
Okay.
Och sen slog vi ihop de här två bolagen och valde att ta namnet Vasakronan. För det var väldigt mycket mer pengar investerade i det varumärket. Och det var mycket mer välkänt. Så att då tog vi det namnet. Men, så det beror lite grann på hur man ser det.
Mm. Men innan du började där, mellan KTH och det, fanns där ett...
Där fanns det några andra företag. Ja,
också.
Precis. Som jag, men det var också olika typer av fastighetsbolag.
Mm.
Mm.
Så du rullade från KTH in i fastighetsvärlden.
Ja, liksom, helt precis.
Rätt. Och nu ska vi vita lite kring vad Vasakronan är för någonting. Jag skulle liksom först göra en sån här fanfar, för det här är första gången vi pratar om ett fastighet. Nu är vi liksom på väg mot fastighets- och byggvärlden.
Ja.
Vi har liksom, jag har lite längtat efter det. Så att det här är liksom, tada, premiär. Men vi börjar med er som premiär. Du får vara ett premiäroffer då. Vasakronan är ett fastighetsbolag som för kontor och butikslokaler. Ni äger, förvaltar och utvecklar fastigheter och i vissa fall bygger ni även. Och det är liksom eran, där är eran portfölj. Stämmer den?
Mm, det stämmer.
Mycket bra. Ni är ungefär 310 anställda.
Ja.
Lite så jag tänkte så här, oj det är ganska få ändå. Men så.
Ja, man kan ju säga det är få. Om man tycker att det är roligt med siffror så kan man ju konstatera att det är få branscher som kan komma upp i samma omsättning per anställd som
precis.
Fastighetsbolag.
För vi kommer till omsättning. För i slutet av 2017 så var värdet på era fastigheter strax under 127 miljarder kronor.
Ja.
Och ni hade en omsättning på 6,4 miljarder.
Ja.
Så det är stora volymer pengar, men inte så mycket folk.
Nej.
Och ni säger att ni är den största fastighetsbolaget. Och vad är det ni mäter när ni säger att för kontor då antar jag? Eller
nej,
varför
det är,
faktiskt, är ni störst?
Jo, för att vi har både flest kvadratmeter.
Ja.
2,4 miljoner kvadratmeter.
Och kan man översätta 2,4 miljoner i något jag förstår? Är liksom
nej, men man kan väl säga att en normal trerummare är ju liksom 75 kvadratmeter eller något sånt där.
Jättemånga
trerummare. En villa kanske är 130-150 eller något sånt där, typ. Mm. Så att det är jättemycket. Många kvadratmeter, det är det.
Mm.
Men vi är också störst om man ser till fastighetsvärde. Och nu har det väl gått upp ännu lite mer, så det är lite över 130 miljarder.
Mm. Och är det även om man jämför med de som har bostäder också? Så att ni är ett stort fastighetsbolag?
Vi är ett stort fastighetsbolag. Vi är
största
vi, ja, är störst i Sverige och faktiskt också ett av de största i Europa. Inte störst i Europa, men vi, alltså, trots att vi bara har fastigheter i Sverige så är det så att även om man då jämför med europeiska bolag som finns i större länder än Sverige eller också i flera länder så är det ändå så att vi är ett av de största.
Ni har fastigheter på fyra orter bara i Sverige då, men de ligger på Malmö, Göteborg, Uppsala och Stockholm och störst är Stockholm.
Mm.
Och på alla de orterna äger Vasakronan liksom landmärken. Det är roligt att gå igenom ert fastighetsregister, för i Malmö så äger ni Triangeln, så det känner ju till och med jag igen, Läppstiftet i Göteborg. Och tvärs över gatan så håller ni på att utveckla något som heter Platinan. I Stockholm äger ni de 1-4 av Hötorgshusen, Skrapan på Södermalm, och ni bygger Särgelhuset.
Ja, bygger om kan man ju säga.
Ja, bygger om. Så här. Och det är liksom alla ganska, det är prestigefastigheter. Det är liksom inte vad som helst som ni äger. Är det någonting som präglar kulturen innan? Är ni prestigiga på Vasakronan eller hur har det blivit så här?
Nej, jag skulle nog vilja säga att vi är ganska prestigelösa.
Prestigiga med prestigefastigheter.
Vi låter istället fastigheten stå för prestigen då kanske. Okay. Nej, men det handlar väl mycket om att vår affärsidé är att finnas i de stora, riktigt stora städerna i Sverige. Där det finns en hög efterfrågan på kontorslokaler och också att finnas i de lägena där efterfrågan är som högst. Och det är ju i de absoluta citylägena. Och då faller det sig kanske naturligt att det också råkar bli några av de här landmärkesfastigheterna.
Men det är inte så att ni ser så här, ni har inte en drömlista av det här är liksom typhus för den här stan som vi skulle vilja äga? Är det en så här lunchdiskussion? Tänk om vi ägde, den hade varit kul.
Men så kan det, vissa sådana samtal kan nog förekomma ibland. Ja, det kan det.
Ja, det är lite som alla din chokladbås. Nu såg det lite ut som alla din chokladbås. Ja,
precis.
Men framförallt så har ni ju fokuserat på innerstäderna, till exempel i Stockholm. Ni äger ju inte så mycket gallerier i förorterna.
Nej,
till exempel.
Nej, det gör vi inte. Det vi brukar kalla för externhandel i våran bransch då. Nej, det gör vi inte.
Och det är ett strategiskt val att
ja,
ha
det är
så.
Det. Vi tror inte långsiktigt på den typen av fastigheter.
Oj, fastän de växer upp som svampar runt om överallt.
Ja.
Varför gör ni inte det?
Eller tror och tror, men vi tror väl kanske att huvudskälet till att vi äger fastigheter är ju att avkasta pengar för våra ägare, första, andra, tredje och fjärde AP-fonderna. Och då har vi ett ansvar att se till att äga fastigheter som kommer att avkasta bra, inte bara just nu på kort sikt utan på längre sikt också. Och då tror vi på handel, för vi tror att människor kommer att fortsätta vilja handla. Men att kanske den typen av, framförallt det vi kanske ibland kallar för så här big boxes, alltså externhandelslägen som ligger...
Mål av Skandinavia, typ exempel.
Nej, säger externhandel så kanske jag lite mer tänker på sådana här där det finns en Rusta, en Jula och en...
Barkarby, Ikea.
Handelsplats.
Typ en handelsplats. Och extern handelsplats.
Ja, just det.
Det är väl det man brukar kalla det för. Mm. Och att de det är ju först och främst så kan man ju konstatera att de flesta av dem är ju helt och hållet bilberoende. Mm. Och det finns ingenting annat. Det enda syftet med den typen av etablering är ju handel, så det finns ingenting annat. Och vi ser ju, när vi har gjort olika studier, att människor vill ju göra andra saker. Så man behöver handla vissa saker, men till stor del så finns det andra saker man vill uppleva också. Kulturella upplevelser, äta och dricka gott och överhuvudtaget skapa någon slags social samvaro. Och det blir det kanske inte vid den typen av handelsplatser dit man tar sin bil, handlar om saker man ska och sen vill man bara åka därifrån så fort som möjligt för det är inte någon trevlig plats att vara på. Sen finns det också e-handel som man då kan prata om och hur stor andel av handeln som den kommer ta. Och då är det väl kanske så att man kan ha olika teorier om vilken typ av handel det är som kommer drabbas hårdast av e-handel.
Men ni tror att det är de där. Och om jag skulle hoppa in i Mall of Scandinavia då, och jag tänker också lite, för mig blir Mall of Scandinavia intressant både ur aspekten urlakning av innerstadsmiljöer, alltså som kanske inte märks i Stockholm men i mycket mindre städer. Mm. Och den andra aspekten att vi bara befinner oss i kommersiella rum, att det ska vara en hobby att shoppa. Liksom. Är det någonting som är mer i resonemang? Eller, och skulle ni kunna investera i Mall of Scandinavia? Det skulle ni tro på?
Nej, jag har väldigt svårt att tro det.
Ja. Mm. Och är det de här skälen som jag ser eller andra?
Det är väl alltid en sammanvägning av det, men av många olika skäl. Men till syvende och sist så handlar det ju om att göra prognoser över hur saker och ting kommer att vara i framtiden. Och då tror vi mycket på det här med attraktiva platser som erbjuder någonting mer än att bara handla.
Jag tror jag gillar deras planer i framtiden. Jag vill ha mer än framtiden.
Men egentligen om vi nu pratar om just Mall of Scandinavia.
Måste vi prata om
det? Nu vill Anna läsa inte prata om Mall of Scandinavia, men vi envisas med det ändå. För jag tänker att det är ett exempel på att det är väldigt mycket upplevelse också där. IMAX-biografer och lite allt.
Yep.
Så det är ju inte bara shopping egentligen.
Nej, men det är ändå relativt smalt. Alltså, ja, bio. Och mycket mat finns ju där också. Så där har man ju på något sätt tagit fasta på kanske samma typer av trender som vi ser. Mm. Den fastighetsägaren, absolut. Men ja, vår strategi är cityhandel. Vi tror på vad ska jag säga, de levande stadskärnorna. Och
du pratar hellre om det än om konkurrenterna Small och Scandinavia. Om vi går vidare, ett typiskt Vasakronan-fastighet inrymmer ju kontor och möjligen butiker i bottenplan. Det är liksom normalläget. Mm. Och det gör ju att den största delen av er affär, det handlar ju om att hyra ut och förvalta kontor.
Mm.
Och sen så finns det en liten del av butiker och sen så finns det lite boende också. Till exempel Skrapan inrymmer lite boende. Mm. Är den väldigt udda i ert...
Vi har sortiment. Lite bostäder på alla våra orter, men det är en väldigt liten andel av beståndet.
Så egentligen business to business är er normal affär.
Mm, mm.
Hur ser ett typiskt företag ut som flyttar in hos er? Finns det ett sånt?
Det var en bra fråga. Nej, jag skulle nog inte säga att det finns ett typiskt företag. Mm.
Annat än att de behöver lokaler.
Precis. Ja, men kanske så är det väl en tonvikt på tjänsteproducerande företag. Mm. Olika typer av tjänster. Finansiella tjänster, IT, kommunikation. Så skulle man väl möjligtvis kunna säga.
Är det någonting som ni har åsikter om? Vad företaget gör?
Det finns ju definitivt en del saker som vi skulle utesluta helt och hållet. Och,
som?
Ja, men såklart saker som är olagliga. Alltså,
det brukar ju vara normalt. Liksom.
Ja, precis.
Så, illegal verksamhet.
Ja, nej, men sen så kan det ju vara saker... Det kan ju vara någonting som anses oetiskt, även om det är lagligt. Och då kan det ju vara en diskussion att det vi inte vill förknippas med det företaget.
Mm.
Och så kan det vara så att vi funderar på grannarna. Alltså ofta så är det ju inte en hyresgäst per byggnad utan det finns flera hyresgäster. Mm. Då kan det vara sådana saker som vägs in. Och mer och mer nu börjar vi också föra diskussioner att det kan ju vara så att vissa verksamheter är förknippade med risk också. Och alltså, det ingår ju alltid någon slags vad ska man säga, kreditriskbedömning innan en hyresgäst flyttar in innan man tecknar ett hyresavtal med en hyresgäst. Och det känner jag att det är skillnaden nu och för 10 år sedan så är det flera sådana diskussioner. Att vad driver de för verksamhet och på vilket sätt tjänar det här företaget sina pengar och så. Och finns det någon risk kopplat till det?
Så det finns en varumärkesrisk för er eller en risk att fastighetens anseende... Om jag är spelbolag, får man vara hos er då? För det är ju lagligt.
Mm, och det beror nog lite grann på vilken typ av spelbolag det är.
Okej. Okay.
Mm.
Och om jag vill spela in porrfilm?
Nej.
Det får man in absolut. Finns det andra som du kan säga, de här har vi sagt nej till? Har du något sånt exempel? Jag behöver inte säga namnet, utan det här var en verksamhet där vi sa nej, det här kan vi tyvärr inte ta in.
Mm. Det har ju förekommit förfrågningar från politiska organisationer eller partier.
Mm. Ja, det har ju varit det är en vanlig diskussion numera.
Precis.
Och där har ni tackat nej och sagt nej, vi väljer bort.
Ja.
Ja.
Är det en hållbarhetsfråga? Varför har
och den tycker jag kan vara lite intressant, för då kan det ibland vara, tycker jag, där finns det ibland en tendens att vissa människor, eller liksom, ja, tendenser till att aktivt, hur ska man säga, misstolka yttrandefrihetslagarna. Vi som ett privat bolag har ju inte tvingade att hyra ut till alla politiska organisationer som finns. Det är en sak att få yttra sig, men en annan sak vad vi väljer att...
Man gör affär med.
Ja, precis. Och det står oss fritt att välja vilka vi gör det.
Skulle du säga att det är en hållbarhetsfråga vad ni accepterar att företagen gör i sina lokaler?
Det är absolut. Och det var lite det jag menade. Så under de senaste 10 åren så har det ju blivit mer och mer så, och inte bara en anseende- eller varumärkesfråga. Mm. Alltså att det är flera hållbarhetsaspekter som just vägs in i den här riskbedömningen av ett företag och vad de bedriver för verksamhet. Men det är väl kanske inte ett av de mest, hur ska man säga, prioriterade områdena. Om man tittar på vilken impact vi kan göra så är det ju så att vi har många andra frågor där vi kan göra större skillnad genom att arbeta. Men den förekommer ju absolut, den diskussionen som jag ju också har flera banker eller andra investerare, att ska vi vara här med våra pengar, ska vi hjälpa den här verksamheten genom att låna ut pengar. Precis. Ja. Och ibland så kan ju lokalen vara viktig också. Ska vi hjälpa det här företaget genom att hyra ut en lokal till dem?
Det är väl ert produktansvar liksom, i förlängningen någonstans.
Och då finns det alltid den här, då finns det en del som säger så här, ja men det spelar ingen roll, hyr inte vi ut till dem så kommer ju någon av våra konkurrenter göra det, så det spelar inte så stor roll. Och så finns det ju en del som jobbar inom finansvärlden också säger, men om inte vi lånar ut pengar till de här så kommer de ju få låna någon annan bank. Och
vad
så.
Säger du om det argumentet? Hur brukar du bemöta det argumentet? Eller vad tänker du kring det? För det är väldigt vanligt.
Ja, jag tycker att det är svårt. För å ena sidan så kan det ibland finnas en viss sanning i det. Men å andra sidan, om ingen vågar, vem ska börja säga nej? Och där kanske jag känner att vi kan vara det företaget som vågar säga nej. Om vi nu jämför oss med den här banksituationen med någon som väljer att inte låna ut pengar.
Jag tänker också att det argumentet kan leda hur långt som helst.
Ja,
för då kan man motivera allting.
Det är en ursäkt att inte ta ansvar. Om inte jag slår det här barnet kommer någon annan slå det här barnet. Så nu måste jag slå det här barnet. Det är ett otroligt filosofiskt dåligt argument. Jag ger inte mycket vatten.
Men det kommer ändå upp ibland. Så
Ja, det är ju en ultimat ursäkt för att jag vågar inte eller vill. Mm. Jag vill inte. Och jag tycker man ska ha en diskussion om någon inte vill. Mm. Men då är det bättre och ärligare att säga det. Ja, men det är liksom filosofiskt håller inte alls ihop överhuvudtaget. Att, vad ska lilla jag göra? Jag har på länge. Nu ska jag sluta muttra. När ni hyr ut kontor, var går gränsen mellan ert ansvar som förvaltare och kundens ansvar som hyresgäst? Finns det en gråzon där överhuvudtaget, utan den är clean cut liksom?
Är det någon särskild fråga du tänker på? Eller?
Oj, vad intressant.
För att det kan finnas...
Det vet jag inte.
Nej.
Vad borde jag fråga för fråga?
Du ställer fel fråga också.
Ja.
Det var en nyans där.
Nej, men man skulle kunna tolka frågan att när det handlar om någon slags ansvar för miljöpåverkan.
Ja, alltså lite mer så... Jag kanske kan förklara vad jag tänker. Jag tänker att magin uppstår, om man verkligen skulle optimera en lokal, då uppstår liksom magin när förvaltaren möter brukaren. Mm. Och den, kan man bygga den bron? Och innan vi började den här intervjun så sa jag, man har förvaltare för kontor och man har förvaltare för privatpersoner. Mm. Och det är ett typiskt exempel på att det måste anpassa det efter kunden.
Ja.
Och det är där jag funderar kring, för att om jag ska göra fotavtryck för ett kontor, då ligger liksom en stor bit av min miljöpåverkan. Det ligger på de som förvaltar fastigheten.
Mm.
Så att det blir någon sorts där. Hur var det vi sträcket i ansvarsfördelning av kakan? Det är där jag är snurrar.
Ja, bra. Det var så jag trodde att du menade. Men det är väl bra att kolla först innan jag börjar svara. Nu har jag glömt själva frågan.
Ja, men vad går gränsen och hur gör man samarbetet för att den där magin ska uppstå?
Gränsen kan man väl egentligen dra precis vad man vill, tror jag. Mm. Och det finns en del som kanske är bekväma och väljer att lägga väldigt mycket ansvar på utifrån ett fastighetsägarperspektiv och lägga väldigt mycket ansvar på kunden. Vi tror väl att det bästa är att försöka se till att respektive part arbetar med de frågorna som man verkligen kan kontrollera. Energi är en viktig miljöfråga i byggnader och där så ser ju vi att det typiskt sett är dåligt att lägga allt ansvar på kunden. För det är väldigt få kunder som är särskilt väl insatta i hur styrsystem fungerar, hur olika typer av ventilationssystem fungerar. Det är väldigt få som kan överhuvudtaget fundera, liksom, har någon kunskap om hur en roterande värmeväxlare ser ut till exempel, om man är kund.
Nu kände jag mig helt blank. Mm. Jag är en bra kund. Typ kund.
Och då tänker vi som fastighetsägare, men det där är ju bra om vi ser till att ta ansvar för. Sen finns det ju en del saker som kanske kunden mera typiskt sett kan vara ansvarig för. Hur länge man väljer att ha belysningen på i sin lokal eller vad man till exempel pluggar in för saker i eluttagen, för att olika maskiner kan ju ha liksom hög eller låg eller liksom olika energianvändning. Och det är ju bättre att lägga på kunden. Men där ser vi att vi fortfarande har ett stort ansvar att visa eller hjälpa kunderna till utrustning som är mer energieffektiv och att till exempel tipsa om att man kan ha frånvaro styrd belysning eller sådana saker.
Så ni jobbar med att undervisa kunderna och att hjälpa dem få system även för det som är det. Så det finns liksom, någonstans finns det en gräns, men ni går över gränsen i kunskapsteknikstöd.
Ja,
är det en, rättvis?
Vi försöker göra så i alla fall, ja. Precis. Men vi tar ansvar för själva byggnadens tekniska installationer och så. För där ser vi att det är mycket bättre om fastighetsägaren gör det som har kunskap.
Och är det här ett intressant område för att åstadkomma bättre miljöprestanda på en fastighet? Är det här ett viktigt, eller känner ni att det här har vi redan provat alla modellerna och vi är färdiga och det här är bästa modellen vi har nu?
Vi är definitivt inte färdiga. Vi har jobbat väldigt mycket just med energifrågan. Det är ju så att byggnader står för en stor andel av energiförbrukningen i samhället. 40% ungefär. Även om det i och för sig är en stor andel av den energin som är förnybar eller i alla fall ur ett klimatperspektiv inte har så stor klimatpåverkan, så är det ändå väldigt viktigt eftersom till exempel så ska kärnkraften fasas ut och ersättas av förnybara bränslen. Och då behöver ju alla vi som förvaltar byggnader se till att liksom dra ner energianvändningen till ett minimum och kanske också bli mer flexibla i när vi använder energi och så. Men det är kanske en senare fråga, vi kan prata mer om sen. Men i alla fall, liksom, alla måste hjälpas åt att minska energianvändningen. Och då det finns många lågt hängande frukter i byggnader. Och 2009 så satte vi ett väldigt utmanande energisparmål för hela verksamheten. Och det var att vi skulle bli dubbelt så bra som alla andra. Eller vår energianvändning skulle ligga på bara 50% av snittet i branschen. Och det var väldigt utmanande, men det var också bra för det skapade en enorm kreativitet i hela organisationen och massor med förslag på åtgärder kom fram. Och flera av sakerna kostade ju såklart pengar att genomföra, men vi kan också konstatera nu när vi har mer än halverat energianvändningen i våra fastigheter att vi har en snitt pay-off-tid på energiinvesteringar som ligger på under 2 år. Det är, så det är oftast väldigt lönsamt.
Det är inte ens lång
kalkyltid. Nej. Det är jätte lönsamt faktiskt. Och, men du frågade om liksom, finns det mer att göra eller så. Och det gör det, för nu är vårt liksom, det nya målet nu är att vi ska halvera energianvändningen en gång till. Och då blir det lite tuffare. Men vi är helt övertygade om att det kommer gå att göra också.
Är det någonting man jublar över i organisationen? Jippie, nu ska vi halvera en gång till.
Jag ska vara helt uppriktig och säga att när vi satte det första energisparmålet så var det inte jubel. Absolut inte. Det var ganska mycket muttrande och ibland till och med mer än mutter. Men det som var lite roligt då var att man sa, men herregud, det är helt orealistiskt eller det går ju aldrig. Alltså ska man klara det, då måste vi ju göra det här och det här och det här och det här.
Så det blir konstruktiv kritik liksom, verkligen?
Ja, det var ju det som var så häftigt. Och så gjorde vi det här. Och då bland annat en sak var ju så här, men då kan vi inte ha såna här hyresavtal som vi har nu. Där vi inte samverkar med kunderna. Och då, så det var en av anledningarna till att vi började teckna något som vi kallade för gröna hyresavtal. Med särskilda överenskommelser om bland annat energi. Att vi och kunden ska göra det man kan för att minska energianvändningen och så.
Om vi pratar trender, i matvärlden så har ju omsättningen av ekomärkt mat och vegotrenden är väldigt stark. Finns det motsvarande trender på kontor?
Ja, det skulle väl vara i sånt fall miljöcertifierade byggnader. Och kanske det här med gröna hyresavtal också. Det var väl en trend som började kanske någonstans runt 2008-2009 eller någonting sånt där. Som inte är inhemsk, den har vi importerat från andra länder där man hade jobbat med att miljöcertifiera byggnader långt innan dess. Och nu skulle jag väl säga att det finns ingen som bygger ett kontorshus, inte på de marknaden där vi är idag i alla fall, utan att miljöcertifiera det. De flesta hyresgäster ställer krav på att byggnaderna ska vara miljöcertifierade. Alltså man ställer ju en massa olika krav när man ska hyra en lokal. Att det ska vara nära tunnelbanan eller lokaltrafik. Och det ska helst finnas restauranger i närheten. Och gärna ett gym i huset. Och, och längst ner på den här listan står oftast miljöcertifierat.
Det gör
också.
Det.
Längst ner på listan.
Ja, eller någonstans på listan.
Nej, men jag är fascinerad ändå att det överhuvudtaget finns med på listan. För jag trodde faktiskt inte att kunder efterfrågade det så mycket.
Jo, det är absolut.
Finns det andra saker som kunder efterfrågar som har seglat upp? Alltså vad frågar kunder efter 2018 som de inte har gjort tidigare?
Coworking Man vill hyra kontor, men man vill också att det ska finnas coworking-arenor i närheten. I alla fall här i Stockholmsmarknaden. Ja, även på våra andra orter.
Förklara vad en coworking-arena är.
Ja, det är ju då att det finns... Det behöver inte vara exakt i anslutning till din egen lokal, men man vill att det ska finnas i närheten. Det är ett utrymme där man, vad ska jag säga, inte hyr ett eget rum eller en egen lokal, utan man betalar för att få nyttja den ytan. Och sen så finns det bra wifi, och så finns det kaffe, och så finns det soffor, och det finns skrivbord, och det finns alla möjliga ställen man kan sitta och jobba på. Och man är där och jobbar med andra människor.
Och varför vill de att det ska finnas en sån? Är det deras, vad ska de med det till?
Om
man ska...
Jo, men det kan vara många olika skäl att man vill ha sånt. Ett skäl kan vara att man, det finns en tendens i många branscher att man jobbar med fler och fler nomads, alltså egen konsulter som kommer in och gör jobb och inte är fast anställda.
Det är jag. Ja, just det.
Och då känns det väl kanske, eftersom hyresnivåerna också börjar närma sig ganska höga nivåer på flera ställen i Sverige, så kanske man tycker att det känns konstigt eller dumt ur ett finansiellt perspektiv att då ha en massa utrymme som man inte använder 100% av tiden. Så då hyr man så mycket som man tycker att man vet att man behöver alltid, och sen så toppar man upp med att då ha såna här ytor också. Och en annan trend är ju aktivitetsbaserade kontor, att man då har, då är det ju kanske fortfarande inom det egna företaget, men att man inte har några egna arbetsplatser, utan det finns ett antal arbetsplatser som man som medarbetare fritt väljer.
Som man får fritt jaga runt och försöka hitta.
Ja, ja men precis. Många säger ju sådär, jaga. Mm. Men jag tycker, vi har ju hyrt ut till många företag som har valt den lösningen. Och om medarbetarna behöver jaga, då har man ju kanske lite grann närmat sig den frågan utifrån fel perspektiv. Kanske bara med att försöka få ner antal kvadratmeter.
Man har underdimensionerat det.
Ja, men precis. Ja.
Har ni själva aktivitetsbaserat?
Ja, det har vi. Sen mer än 6 år tillbaka.
Tycker du det funkar bra?
Jag tycker att det funkar fantastiskt bra. Jag kan inte tänka mig, jag kan inte förstå varför man väljer en annan lösning.
Du byter arbetsplats varje dag i stort sett, eller alltså skrivbord?
Ja. Men jag är ju också ganska sällan på liksom, fysiskt. Om jag hade haft ett eget skrivbord så skulle jag ju ha skämts för det.
Ah, för att det varit där.
Nej, väldigt sällan i alla fall.
Du låter lite bitter nu.
Nej. Alltså,
jag får en liten ton av din så här, jaha,
du. Nej. Alltså, jag bara tänker, jag har ett skrivbord. Jag vet vad jag hör hemma någonstans. Men, och så här, du har ju också jobbat på flera företag.
Ja, med absolut. Aktivitet.
Så hur tycker du det funkar?
Nej, men alltså, jag ska faktiskt säga en aspekt innan jag säger hur det funkar. Alltså, det är ju verkligen, det, miljömässigt så är ju antal kvadratmeter per anställd. Det är ju ett fiffigt sätt att få lägre miljöbelastning.
Absolut.
Och det är också ett av de där jätteklockrena ekonomiska incitamenten.
Ja.
Och nu återstår diskussionen, är det då bra för människan egentligen? Så vi kan ju säga från miljön, pling, 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 jättebra i kassan, optimalt utnyttja resurser, det tycker vi är bra, men funkar det för alla människor? Jag ska säga, för mig som konsult, där mycket, även om man jobbar inuti en organisation och man är hållbarhetsansvarig, då är man mycket på möten och du pratar med folk, och det är ju, då behöver man inte ett tomt bord.
Nej.
Men sen är ju problemet det här vanedjuret, och att bara liksom vilja ha ett jäkligt stökigt skrivbord, det gillar jag också.
Så att, nej, ja, det behöver inte vara stökigt, en del av perfektionistiska skrivbord också. Men jag upplever ju liksom att det är väldigt olika hur mottagliga folk är för den här typen av aktivitetsbaserad miljö. En del går ändå alltid till exakt sitt skrivbord och blir otroligt upprörd om någon skulle vilja åka sitta där. Som har förstått poängen med aktivitetsbaserat.
Men sen är det svårt, tycker jag, att liksom någonstans så vill man veta vad tandborsten är när man ska borsta tänderna. Sådana här rutintänket, att jag är en zombie på morgonen när jag går och sätter mig på, istället för så här, nu går jag in i kontoret, så tänker jag efter, hur ska jag jobba idag? Mm. Alltså att man måste vara så oerhört planerade sina, idag ska jag sitta i tyst rum, idag ska jag sitta i grupp, istället för att bara, jag vet vad jag har, tandborsten, nu ska jag sätta mig. Alltså, det motverkar ju rutin, och när rutinen uppstår så blir det ett problem, för då blir jag det där invanda tråkmonstret som alla tittar snett på. Så det är så, jag tror inte, jag vet inte något modellen där rutinvarelserna får hitta sin tandborste riktigt än. Eller så har, jag vet inte. Vad säger, nu har vi bandat sönder det här bra.
Ja, men det var många intressanta saker här. Ett, så är det klart att det kan ju finnas vissa människor som har arbeten där ett eget rum eller ett eget skrivbord är absolut det bästa. Så det här är ju kanske inte så här one size fits all. Men jag skulle, om man får generalisera lite grann, så skulle jag väl säga att de flesta företag har en ganska stor andel medarbetare där en sån här kontorslösning är alldeles utmärkt. Men sen så definitivt tandborste, alltså det finns ju människor som inte alls mår bra av det här. Men det jag tänker då är att jag tror inte att det har alltid med själva kontorslösningen att göra. Jag tror att det kan vara, antingen finns det, är det hos individen i sig, där det kanske är en rädsla för att inte räcka till. Man vet inte riktigt om liksom, presterar jag tillräckligt bra? Och då vill man gärna, då känner man sig mer trygg och man vet att man har chefen bredvid så chefen ser hur hårt jag jobbar. Mm. Det kan också vara ett bristande ledarskap. Det kan vara chefer som inte alls klarar av att ge medarbetarna den, liksom, hur ska man säga, skönjbara friheten det innebär att man själv sätter sig, eller liksom där man arbetar där man själv tycker att arbetet funkar bäst. Så jag tror att det krävs ett ganska moget både medarbetarskap och ledarskap för att den här lokallösningen som vi pratar om ska passa bra. Och då kan det vara fel att ge sig på en sån och slänga in liksom en omogen organisation, en organisation som inte riktigt har det ledarskapet ännu i en sån lokallösning. Då tror jag oftast att det kan. Och det är kanske då man hör historier om folk som jagar platser eller medarbetare som mår illa för att de tycker att de inte får den rutinen i vardagen som de behöver och så.
Så då landar vi i liksom lokalkontorsutformningen i förhållande till ledarskapet i organisationen. Mm. Det är ju en intressant koppling. Eller, nu måste bara lansera en alternativ modell. Ja. Men jag måste testa. Jag är ju grundfostrad på Ericsson, antal kvadratmeter rum du hade var prestige. Och hade du ett hörnrum så var du riktigt kung. Mm. Och hade man parkettgolv och satt långt upp i huset, då var man king of the hill. Liksom. Mm. Vi har ju det, många av oss har ju någonstans det. Mm. arvet, och då blir den här, de tog till och med mitt skrivbord, det är ju en prestige.
Ja. Så att vi som jag hade arbetat så länge för
att jag skulle ju måste från rum till bord. Och när vi liksom släpper den kulturen helt och hållet, då kanske man istället kan personanpassa och säga, behöver du ett rum? Ja, men bra, då har vi ett plats för dig här, du kan få ett rum. För vi förstår att människor är olika, och vad vill du ha? Du vill ha ett skrivbord? Ja, men då går det bra. Mm. Och du kan åka, alltså att vi på något sätt har gjort. Vi har gått all in på en modell med en gammal kultur där det är prestige att ha fast. Mm. Och så ska alla göra likadant. Istället för, det är lite som skolan. Liksom. Vi måste individanpassa, men idag ligger prestigearvet och förstör lite av individanpassningen.
Jo, men därför tror jag att en organisation som tänker att man ska gå in i en sån här lösning bör ju, jag har ju hört historier om sådana då företag där man säger det gäller alla men inte ledningen. Nej, ledningen ska sitta på våning 10 i sina gamla rum eller något, då funkar det ju inte.
Klassiskt.
Utan det måste ju vara lika för alla. Och jag tycker att jag tvärtom tycker att det är fantastiskt bra att den här typen av symbolik försvinner ifrån lokalen. Och det du ska mätas på är ju vad du presterar och inte vad du en gång gjorde så att du hamnade i ett hörnrum. Det är ju jätte.
Men alla som har haft ett hörnrum ser ju tillbaka med nostalgi på det.
Nej, det gör jag inte. Jag har haft det och jag vill inte ha det.
Ja, jag ser tillbaka
med
mitt hörnrum.
Jag tycker det är jätteviktigt att du lyfter det. Det finns ju definitivt en social aspekt som man behöver jobba med. Men jag kan inte nog understryka att du är helt korrekt i ditt resonemang beträffande resurser och miljö. Vi har ju gjort beräkningar som visar på att de flesta kontorshus nyttjas ungefär 10% av tiden.
Det är nästan som bilen.
Ja, och det älskar ju alla att hata.
Exakt. Ja. Varför hatar vi inte kontoren
Nej,
då?
Men precis.
Men det är jättedåligt för dig om vi hatar kontoren.
Nej, vi tror faktiskt inte. Vad ska vi göra nu? Nej, men vi tror ju att vi kan bli mera framgångsrika genom att hjälpa våra kunder att nyttja lokalerna på ett bättre sätt. Mm. Och det här har ju med flera saker. Det är ingen avancerad beräkning, den kan alla göra. För det handlar om hur många helgdagar och hur många nätter och liksom hur många timmar man faktiskt är på jobbet. Och att man oftast faktiskt inte sitter på sin arbetsplats, men man jobbar ju och gör andra saker. Man sitter i möten som du nämnde, det är väl liksom det mest klassiska. Och sen när man dessutom, man vobbar som ni vet, man sitter hemma och jobbar för att man passar några sjuka småttingar samtidigt eller någonting sånt där. Och det gör ju att 10% gör man tittar på hela dygnet och hela året. Men även om man tittar på den tiden som man förväntas vara på arbetsplatsen så är det få av våra kunder där vi har gjort undersökningar som kommer upp i över 50% nyttjandegrad. Och därför så tycker ju jag själv att det här är en jätteviktig fråga. Men såklart måste man ju fundera på individen när man då eventuellt stuvar om lite grann. Men en annan tendens, eller en trend på det området, är ju att vi ser fler och fler av våra kunder som kommer till oss och frågar om tips och råd och om vi kan hjälpa dem att så att, och förenkla för dem att dela med sig av sina lokaler. Man vill gärna, man tycker att det känns ganska dumt att man har en jättefin konferensanläggning med massa bra rum som står tomma efter 16:30, för då är det ingen som har mött den längre. Och så säger man så här, men skulle vi inte kunna låna ut det här till något liksom vettigt ändamål i samhället? Någon studiecirkel eller läxläsning eller någonting sånt där.
Och gör folk det också?
Ja, men det är ju faktiskt...
Det händer.
Ja, det händer. Ja,
för bara så, om man liksom börjar tala om brukshus istället och slutar prata om kontor, utan vi säger det ska vara tänt. Tänt är inte bra om det är elförbrukning, men det förstår jag. Men det ska användas dygnet om. Och så börjar man fantisera utifrån det. Då får man ju helt andra...
Precis. Fast om man tittar på det ur ett livscykelperspektiv så är det så att de hus som ändå är byggda, är det ju bättre att vi använder så mycket som möjligt, även om det innebär att vi har lamporna på så att det blir lite mer energianvändning.
Men vi skulle inte behöva bygga nytt då i alla fall. Det hade varit fiffigt.
Nej, men det brukar vi ibland säga halvt på skämt och halvt på allvar, att vi behöver inte bygga en enda kvadratmeter till i det här landet. Alla kvadratmeter som behövs finns förmodligen. Det är bara det att de är felallokerade. Man skulle behöva liksom...
Skaka om.
Precis, kasta upp allt i luften och liksom skaka om och så, trilla ner. Så.
Ja, men jag tänker ändå,
och med tanke på byggande, vilken enorm miljöpåverkan det är, så är det en fråga vi absolut liksom på samhällsnivå borde jobba mycket mer med.
Hey Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas, absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag tänker på att det man framhåller är ju de ekonomiska och miljömässiga aspekterna av det här med aktivitetsbaserat och även öppna kontorslandskap. Så. Men det är ju väldigt många röster och mycket studier som visar också att det är inte så bra för människor egentligen. Människor har svårt att jobba i den här typen av miljöer.
Men du tycker att det är viktigt att vi skiljer på aktivitetsbaserat och öppna. Öppna lösningar, det har jag också suttit i det och det håller jag med om. Det är inte bra. För då är du ju tvungen. Då är det så här, om du inte är på möten och ska sitta och jobba, då är det din alltså ditt skrivbord du förväntas sitta vid. Mm. Och det är inte alls säkert att det är en bra miljö för det du har tänkt att göra. I ett så kallat aktivitetsbaserat kontor, en aktivitetsbaserad arbetsplats, så finns det ju massa olika typer av miljöer där du då kan sitta och göra saker. Och det som Åsa sa, då finns det ju rum. Vi har bokningsbara rum på vårt kontor. Så om jag känner så här, just det här som jag ska göra nu, eller som jag tänker göra på fredag, då behöver jag ett eget rum. Då kan jag boka ett sånt. Och då är det ju helt oberoende av vilken position jag har i företaget. Eller, så alla kan ju boka det då. Mm. Och det finns lite mer båsliknande saker som är nästan som ett rum, och sen så finns det vanliga öppna platser, och så finns det lite så här mera loungeplatser, och så finns det en tyst avdelning där ingen säger knäpp ens en gång om man har telefonen.
Det är många tandborstar. Alltså hon har tandborste på
hela. Ja, precis. Jag har tandborste på hela. Och det är klart att du har rätt i så här, ja, vad ska jag göra idag? Men det är ju sällan, och sen, nu kan jag bara utgå ifrån mig själv, men det är ju sällan jag vet på morgonen exakt varenda sak jag ska göra. Det händer ju saker hela tiden ändå. Så jag hade en plan att det var det här jag skulle göra, och sen är det någon som ringer eller det, ja, någonting, och så plötsligt så dras jag in i något möte. Så man måste... Alltså, världen ser inte ut så länge. Man måste ju vara lite flexibel, tänker jag.
Ja, jag tänker att det lite, beror på lite vilket jobb man har.
Ja.
För exempelvis den här podden vill jag inte helst släpa runt i en massa rum fram och tillbaka, för att jag vill...
Såklart.
Att den ska helst landa i ett och samma.
Men då tänker jag så här, när inte vi sitter här längre och spelar in den här podden, då är det ju bra om någon annan podd kan komma in och spela.
Absolut.
Eller
så. Det är så. Ja, så är det.
Till aktiviteten, precis. Ja.
Finns det exempel på sådana här arbetshubbar, eller vad man säger, som redan nu är fullt fungerande med coworking och så, som ni driver tillsammans med företag?
Vi har en på Vasagatan till exempel. Ja. Och det finns många andra. Det finns ju en som flera pratar om, som jag nu inte kom på vad den heter.
Det finns ju en massa sådana här ganska öppna miljöer här i Stockholm.
Precis.
Men jag ska utveckla hubbtänket lite, för att den ultimata drömmen, det är ju på något sätt säga att du är jag stort bolag X, och jag har min verksamhet i Kista. Men jag vill ha folk som bor söder om stan som ska börja jobba hos mig. Yes. Och de vill inte börja jobba hos mig, för de vill inte pendla till Kista.
Nej,
så då öppnar jag en minihubb av mig själv söder om stan, där mina anställda, så att man liksom sprider sitt och min digital närvaro, så kommer liksom det stora företaget ha en norr, söder, en öster, en väster hubb. Händer det liksom? För det är ju en hållbar framtidsidé, för då behöver vi inte åka.
Ja, absolut. Alltså tendenser till det i alla fall, att man ser att man vill ha någon hubb där och någon hubb där. Och
så finns det något företag som har det, som du skulle säga, det här företaget är innovativt?
Nej, men jag vet ett företag som är hyresgäst hos oss, den ena delen hos oss, då har de ett lite mindre centralt läge med, där tror jag inte att det är några egna rum, utan det är liksom en plats dit man kan komma, just man kan sitta där och jobba, men då är det nog lite loungeaktigt. Sen har de ett stort kontor utanför stan.
Får vi berätta vilka de är? Vi tycker de är duktiga.
De är duktiga.
Ja, så då kan vi berätta vilka de är, tänker jag. Du får skryta med dem om du vill.
Ja, men det är KPMG.
Ja, just det. Ja, men det är ju spännande.
Ja. Ja. Och det är väl lite den tanken, att då finns det ett stort och rymligt kontor lite utanför stan, där det finns mycket plats, och så finns det en mindre yta in i stan, där det kanske då liksom per person blir väldigt mycket mindre yta. Och där har man ju upplevt det som ett behov. Och det finns flera som resonerar lite på det sättet. Och jag tror att man kommer se det mer och mer. För jag tror att i takt med att våra stora städer växer ännu mer och att man måste lägga mera tid på resande, så tror jag att det är många människor som ser det som en stor fördel när man ska välja arbetsgivare. Man räknar in det här med pendlingstiden, och då är det ju viktigt var man finns, så att man kan kanske erbjuda olika möjligheter.
Det kommer vara en grej vi säger till varandra i framtiden. Såhär, idag var jag söder om stan. Det var en händelse liksom, istället för att man gör det hela tiden. Det kommer inte hända. Men då finns det liknande trender när det gäller butiker. Du var inne på tidigare att med e-handel så vet vi inte ens om butikerna finns kvar. Tror du det finns butiker i en liksom framtid?
Ja, det tror jag inte jag sa, men att vi liksom funderar ändå mycket på e-handel. Absolut. Det är väl en större andel av omsättningen som sker via nätet. Så är det redan nu, och liksom den stora tillväxten i handeln finns ju i e-handel. Men vi tror ju absolut att butikerna kommer finnas kvar. En trend som vi ser redan. Jag brukar ibland prata om sportartiklar, för då när jag var yngre och växte upp i Uppsala, så fanns det några sådana här sportaffärer som hette, de heter inte Rosling Sport, för den ligger i Bromma nu, men något liknande. Men det var så. Och sen så blev den Intersport. Och så var det någon annan som slog sig ut, och så öppnade den Stadium och sådär. Så de här independent-handlarna försvann, ersattes av kedjor, och nu ser vi en tendens att det är några av de kedjorna som slås ut, för det är mycket sport och fritid som går på nätet istället. Och då ersätts de istället av brand stores, för då är det Asics och Nike och Adidas som väljer att öppna butiker. Och de butikerna är ju egentligen inte så otroligt beroende av omsättningen i den själva fysiska butiken, utan de vill ju ha en sån butik för att synas med sitt varumärke.
Så vi går mot showroom. Kom hit och titta, kläm precis. Och ta, och de tycker, och gå ut och handla sen.
Exakt, för då tänker väl Asics så här, att men det spelar ingen roll om man bara kommer in och provar en sko. För om den skon passade, så kommer Åsa köpa den skon. Och sen är Asics egentligen ointresserad av om du köper den i deras egen brandstore eller någon annanstans.
Och det är så du tror butiker kommer vara mycket mer i framtiden?
Jag tror att det är det vi ser.
Besöksplatser.
Ja.
Om
vi nu ens kan hålla på och fortsätta på det sättet. Jag tror ju mycket annat om handel.
Om handel.
Mm. Ja.
Vi släpper den. Annars kommer vi aldrig komma till att ändra våra papper här. Men om vi klättrar innanför skalet på Vasakronan. Hur är hållbarhetsarbetet organiserat? Var i organisationen sitter du? Och sitter du i en liten klump med andra? Och hur många är de i så fall?
Ja, men för det första så brukar jag ibland göra en retorisk poäng av att säga att vi har inget hållbarhetsarbete. Mm. Utan vi vill driva vår verksamhet på ett hållbart sätt. Och det är också ett väldigt tydligt krav från våra ägare. Det är klart att de förväntar sig en väldigt hög avkastning. Men inte på bekostnad av människor eller miljö. Så på något sätt så är det inbyggt i hela vår affär att vi måste arbeta hållbart.
Mm. Jag brukar jämföra personalfunktioner och hållbarhetsfunktioner. Man skulle ju aldrig säga så här, vi har inget personalarbete, vi måste driva vårt företag med gott ledarskap. Mm. För hållbarhet är ju en specialistfunktion. Mm. Alltså precis som du har ekonomer, controllers och
men vi har massa specialister inom hållbarhetsämnet, absolut. Men mera att...
Men det är integrerat i affären, den köper jag ju utan vidare.
Ja, och för att risken också, om man bygger upp en hållbarhetsavdelning så då tror man kanske att det är hållbarhetsavdelningen som ska sköta hållbarhetsarbetet.
Men det vet man ju att personalavdelningen sköter ju aldrig ledarskapet. Nej, precis, exakt. Ekonomiavdelningen är inte ansvarig för ekonomin. Nej, de summerar. Inte, varför har vi inte den parallellen istället? Så en hållbarhetsavdelning är en historia om att vi har väldigt många bra specialister som stöder våra chefer.
Precis, och det har vi.
Så jag tycker att man ska ha stora hållbarhetsavdelningar.
Ja, men det finns ju också olika organisationer. Ja, vi har valt att säga att då ska de experterna sitta så nära verksamheten som möjligt. Så att jag har inte någon avdelning längre. Det hade jag till för 5 år sedan. Men nu så är de personer, alltså de som vi fortfarande har som är experter, de är, sitter liksom på lite olika ställen rent organisatoriskt.
Och det är mer tidvatten. För vissa gånger som man delegerar organisationer, ibland ska man centralisera.
Ja, men det, och det är matris och det är
så. Ja, men det är fortfarande... Om vi ändå tittar på dig som spindeln i nätet för specialisterna. Hur många specialister har du ute då? Och var ungefär sitter de? Hur stort är gänget?
Det är rätt många som finns i teknikorganisationen eftersom det är mycket driftsrelaterade frågor som handlar om energianvändning, vatten, avfall. En del sådana här hälsorelaterade frågor som luftkvalitet inomhus och sådana saker som måste kontrolleras på plats i husen. Sen så är det ju en hel del saker som är relaterat till våran projektutveckling, alltså byggrelaterat. Och då finns det människor som liksom har ansvar för de frågorna. Och några experter som i och för sig sitter centralt men som inte jag är chef över. Mm. Och sen är det ju såklart, du nämnde HR, en hel del av hållbarhetsfrågorna är ju HR-relaterade. En del saker har våran jurist, för då är det governance-frågor, kanske compliance-frågor som ligger på våran juridikavdelning. Och så mycket är ju också, alltså som handlar om rapportering, har vi då valt att lägga upp det på så sätt att det är en av våra controllers som har varit finansiell controller som numera har ett stort hållbarhetscontrollingansvar också.
Som sitter kvar hos ekonomiavdelningen.
Ja, precis. Och det tycker jag det är en enorm styrka, för hon tittar på de här frågorna med liksom det finansiella perspektivet som hon har och hanterar ju materien på samma sätt som man hanterar finansiell information. Mm. Och det tycker jag är jättebra, för att tidigare så, om man då tar exemplet energistatistik eller energiuppföljning, så fanns det någon som sa, den här mätaren hade vi glömt. Och, vänta, kan vi få 2 dagar till på oss? För nu, och det här blev fel och sådär. Men där är man så här, nej men nu stänger vi böckerna. Det är den här dagen vi stänger böckerna, det är de siffrorna vi har. Vi vet att det inte kommer vara 100% rätt. Det är inte de finansiella siffrorna heller.
Aldrig.
Men de är rättvisande och man håller på och reserverar. Och man, så här. Så att... det tycker jag är jättebra.
Det har varit en styrka. Ja. Hur får du ihop det här gänget då? Hur har du din relation till dem? Mm. För att någonstans så har ju du ett koordineringsansvar ändå.
Absolut. Eller,
så hur rent operativt, hur fikar du med dem varje måndag? Har du ett hållbarhetsråd eller...
Nej, men det är nog lite olika. Ibland är det ju mera någon specifik fråga och ibland så drar vi ihop hela gäng. Det är ganska, jag skulle säga att det är rätt så, hur ska man säga, projektorienterat. Det är någon fråga.
Och vem rapporterar du till?
Jag rapporterar till våran kommunikationschef.
Ja.
Mm. Som jag förstår att många kan tycka att det känns jättekonstigt. För då, jo men det vet jag, jag har fått en kommentar någon gång. Men vadå, är det en kommunikationsfråga och så. Men hos oss så är det nog mera, vad ska man säga... Någon måste jag ju rapportera till. Våran vd har redan 12 stycken direktrapporterande. Och
Har det alltid varit så? Eller har
Nej,
du suttit under någon annan
jag rapporterade tidigare till den som var teknisk.
Ja, det brukar väl ofta vara så i fastighetsbolaget. Mm.
Men då blev det var lite, eftersom hållbarhet är mer än miljöfrågor. Så.
Hade det varit bättre att få rapportera direkt till vd? Hoppa över den där kommunikationschefen?
Just i vårat fall, så liksom på Vasakronan tycker inte jag att det spelar någon roll. För Nej. Vi har en väldigt, det låter så floskligt att säga så platt. Jag pratar ju med våran vd ofta om de här frågorna ändå. Och så att jag tycker inte, det är verkligen en så här formalitet på pappret. Jag, i mitt fall så tycker jag att mer att det känns som den jag skickar med en månadsrapport till. Som vi faktiskt inte ens gör längre. Vi har skippat det ledet. Och, ja, utan den går faktiskt direkt till HR. Mm. Men så att, ja, nej, men det är
mer en formsak.
Precis, om jag inte tyckte att det kändes som att det funkade, då skulle jag jobba med frågan, men det här tycker jag funkar eller inte tillräckligt. Det funkar utmärkt för att få det resultat som jag personligen vill ha, så därför så tycker jag det.
Men i takt med att hållbarhetsfrågan blir stabilare, nu är jag ute i min mentala bild av att det är en stödfunktion som många andra stödfunktioner egentligen, så ser vi ju också att hållbarhetschefen tar plats i ledningsgruppen. Mm. Vi såg det på Charlotta som på Riksbyggen gick in i ledningsgruppen. Jag var tvungen att googla på era konkurrenter, eller komplementer, hur man vill göra. Och då hittade jag, det var en av dem som hade, Akademiska Hus har sin chef för innovation och hållbarhet i ledningsgruppen. Alltså då kanske det blir kombinationstjänster. Charlotta jobbar även med kvalitet på Riksbyggen. Har du varit inne i ledningsgruppen? Är det en diskussion att vara in i ledningsgruppen? Skulle det vara bra att komma in i ledningsgruppen?
Återigen så känner jag att den blir, alltså den frågan blir väldigt teoretisk. För mig är det lite grann en icke-fråga.
Samtidigt som det är väldigt många som är, om du inte är med i ledningsgruppen, då gör du ingen nytta.
Ja, liksom. Fast jag tycker ju inte att det känns så. Och jag tycker ju att när det är frågor som på något sätt har någon koppling till hållbarhet som ämne, så är ju jag med.
När man läser på om dig, för det gör vi inför varje samtal så här lite grann, då så dyker det upp väldigt mycket om ditt privata miljöengagemang faktiskt.
Ja.
Och jag antar att det är kopplat till din roll som tidigare renodlat miljöchef och så.
Mm.
Så man får veta att du är så gott som vegetarian, du är det både för miljön och hälsans skull.
Mm.
Du har bytt till bergvärme privat, du köper gärna begagnat.
Ja, vill odla grönsaker.
Och du har haft köpstopp för dig själv, det kanske du tar nu, men du hade det tidigare. Du klimatkompenserar, du undviker långa flygresor och du är en fena på sophantering. Ni skulle knappt behöva soptunnor, har du sagt någon gång i någon sammanhang. Är det nödvändigt för trovärdigheten som hållbarhetschef att man har fokus på de här frågorna?
Åh, vilken bra fråga. Jag har nog aldrig tänkt, jag har aldrig känt det som att det är ett ok någonting jag måste göra. Utan jag, alla de här sakerna som du nämnde gör ju jag för att jag vill.
Mm.
Och jag tror att det, oavsett vad man jobbar med för fråga, så tror jag att det är viktigt att försöka leva som man lär.
Men hade du varit mindre trovärdig om du hade gillat blodiga biffar och snabba sportbilar?
Sannolikt, ja. Men det...
ja, jag tycker det är en intressant fråga att reflektera omkring hur mycket det egna engagemanget ska stå måttstock för yrkesrollen.
Ja. Ja, men absolut. Men jag är ju väldigt engagerad i framförallt klimatfrågan. För jag anser att det är en ödesfråga för, inte för planeten, den kommer klara sig, men för oss människor. Och framförallt inte vi som lever just nu och är över 40 kanske. Vi kommer nog klara oss med blotta förskräckelsen. Men har man barn eller barnbarn så kan inte jag förstå att man inte är engagerad i den frågan. Och så det är ett engagemang som jag på något sätt har inombords. Så det är väl kanske snarare så att mitt personliga engagemang har yttrat sig i, vad ska man säga, mitt karriärval. För att jag har ju inte jobbat med miljö- och hållbarhetsfrågor hela tiden. Jag har jobbat i fastighetsbranschen hela tiden, men fram till 2008 så jobbade jag ju med vanliga frågor eller liksom.
Vid stora ombyggnationer så lånar ni också kapital. Och ni var tidigt ute 2013 och erbjöd investeringar i form av gröna obligationer. Vi har redan pratat om att ni var tidigt ute och också gjorde gröna hyresavtal, så de betar inte av. Men just gröna obligationer, vad var orsaken till att ni gjorde det 2013 och vad fick ni för respons på dem?
Anledningen var nog faktiskt att vi blev kontaktade av SCB som redan hade gjort en del obligationer då med andra typer av aktörer, inte med något företag. Och så kom de till oss och sa att vi tror att ni bedriver en verksamhet som man skulle kunna finansiera med gröna obligationer. Och vi tror att ni skulle kunna bli först i världen dessutom.
Så de mäklade liksom ja, ut det
hos er. Ja, precis. Och de hade ju redan en stor kompetens på området.
Och vilka hade gröna obligationer innan? Var det landsting och liknande? Mm,
och
offentliga sektorer? Eller offentliga
ja, några länder tror jag, Världsbanken, ja, alltså några finansiella institutioner. Men inga som man brukar kalla corporates, alltså företag. Mm. Så då blev vi först i världen med att ge ut en grön företagsobligation. Och det var, vi lockades väl lite igen av det här med först i världen såklart, även om inte det var det som var det viktiga. Men en anledning till att vi kunde vara så snabba, för att det här var ett arbete som pågick under några veckors tid och det var jobb nästan dag och natt. Men en anledning var väl att vi redan var i obligationsmarknaden och gav ut obligationer, så vi hade ett så kallat MTN-program upprättat redan. Och så. Så då var det mer att addera den här gröna, vad är det som ska vara uppfyllt för att man ska kunna göra en grön obligation? Och det lyckades vi då tillsammans med SCBs hjälp.
Och vad var det ni lade till för att göra det grönt då? Från obligation till grön obligation, vad är det gröna innehållet?
Då lovar vi investerarna vad vi tänker göra med de pengarna. Annars om man ger ut en obligation så kan vi använda pengarna till i princip vad som helst. Men med den gröna obligationen så säger vi de här pengarna kommer vi bara använda till de här sakerna.
Till det här bygget, i ert fall oftast.
Precis. I vårt fall så handlade det då 2013 om nyproduktion eller stora ombyggnadsprojekt eller energieffektiviseringsprojekt och typ solceller i befintliga byggnader. Och det förväntas en transparent att vi verkligen ska kunna visa att pengarna har gått till det. Man ska ha dem på ett öronmärkt konto och så att det verkligen separeras från alla andra pengar som vi har. Och att en förväntan också om att vi ska kunna återrapportera att nu har vi byggt det här huset och då har det den här energiprestandan och det gick åt så här mycket material och det är miljöcertifierat enligt det här systemet och med det här betyget. Och det är ju som sagt var en skillnad mot vanliga obligationer, för då får vi använda pengarna till precis vad vi vill.
Mm. Vad fick ni för respons när ni kom ut 2013?
Det var en överväldigande respons, skulle jag vilja säga. Så nu med facit i hand. För det som var intressant var att vid den tiden så hade vi ett ganska, i och för sig troget, men ganska litet antal investerare. Det var ett troget gäng. Liksom. De köpte våra obligationer, men de var inte så himla många. Vi är ju inte ett börsnoterat bolag och vi hade inte heller då vid den tiden någon officiell rating. Så det var inte alla som liksom hade mandat att få köpa Vasakronan obligationer. Men med den gröna obligationen så var det plötsligt helt andra investerare som dök upp, som aldrig hade köpt våra obligationer tidigare. Jag tror att det var nog någonstans mellan 3 och 4 gånger så många. Och det var till och med så att det var en del som inte fick köpa för att det var den första obligationen var på 1,3 miljarder. Och liksom då kan ju inte alla som vill investera.
Så det här var liksom en dörröppnare till en helt ny finans...
Ja!
Det är ju jättespännande.
Ja, det
är vilken affärsnytta. Vilken affärsnytta.
Och just då så var vi väl inte så modiga och då marknaden såg inte ut så att det kunde vara, alltså vi kunde sätta någon prisskillnad. Men... sen då november 2013 så har vi fortsatt att ge ut obligationer och vi ger fortfarande ut vanliga eller ovanliga om man ska kalla det för obligationer och gröna obligationer. Så vi finns ju i marknaden med båda två hela tiden och då kan ju vi se att de faktiskt har två olika kurvor. Det vill säga vi har ett lite billigare pris på det gröna kapitalet. Vi betalar inte lika hög ränta på de pengarna.
Så det är verkligen en affärsnytta utifrån tillgängligheten av nya och även en viss prisskillnad på det.
Ja, precis.
För nu är det ju den här en het grej.
Ja, får jag säga en sak till? En annan jättestor skillnad var att det var plötsligt också investerare som var intresserade av att veta vad vi gör. Och så säger mina kollegor på finansavdelningen. Nej, tidigare. Alltså, så länge de fick tillbaka sina pengar och fick sin ränta så var det liksom så här, vi har inte tid att träffa dem. Varför liksom? Nej. Men plötsligt så var det de som stod och knackade på vår dörr och de ville upp och klättra på våra tak och titta på de här solcellerna som vi hade installerat och så. Och det som sagt var en stor skillnad upplevde mina kollegor på finansavdelningen som normalt sett har den här kontakten då, att det verkligen fanns ett intresse från investerare. De vill veta mer om oss som bolag och sådär. Vad har ni på gång nu och så. Och sen en annan sak som är lite häftigt är att det här banade väg eller krattade lite i manegen eller hur man nu ska uttrycka det för andra typer av lån som vi tidigare inte hade kunnat ta. Och det är lån med Nordisk och Europeiska investeringsbanken som har tydliga miljömandat i sin verksamhet att låna ut pengar bara till åtgärder eller projekt som gynnar miljön. Och nu har vi tagit ganska många sådana lån, flera miljarder.
Och det var tack vare att ni själva lärde er den här metodiken, att inkludera det.
Så, liksom,
så fick du ekonomichefen som kompis, och då hände alla de här. Intressant.
Och vi pratade ju tidigare också om gröna hyresavtal, men, men pratade vi om vad som ingår, alltså vad är förutsättningen för gröna hyresavtal?
I gröna hyresavtal, i den här första modellen som vi lanserade redan 2009-10, så var det väl tre huvudfrågor, och det var att gemensamt arbeta tillsammans, hyresvärd och hyresgäst, om att minska energianvändningen, och att vi hittar också ekonomiska incitament så att den som eventuellt kan göra en investering och gör den också då ska få den ekonomiska payoffen. För ibland så finns det låsningar i hyresavtalen som förhindrar att sådana investeringar sker, och det är väldigt olyckligt. Och dessutom så vi hade redan sedan tidigare frivilligt gått över till 100% förnybar eller klimatneutral energi med de kontrakten som vi har med energileverantörer. Men då så fanns det också ett krav på att hyresgästen, i den mån hyresgästen har ett eget elabonnemang, också skulle köpa förnybar energi. Sen handlar det om avfall, att vi förbinder oss och ser till att det finns ett bra källsorteringsrum. Men då förbinder sig också hyresgästen att faktiskt sortera avfallet, för så är inte alltid fallet. Och den tredje handlade om material, och då är det framförallt då att se till att fasa ut farliga ämnen som kan finnas i byggmaterial. Ofta är det vi som bygger om och hanterar den frågan och tar ansvar för den, men det händer att våra hyresgäster bygger om själva, och då är det oerhört viktigt både för deras egen hälsa, alltså personalens hälsa, men också för oss som ansvarar för hela byggnaden, att man ser till att inte använda material som innehåller några farliga ämnen eller har andra ogynnsamma miljöegenskaper.
Och ni var ju först med de här gröna hyresavtalen, men sen har det spritt sig ut.
Ja, 2012 så kom Fastighetsägarna Sverige ut med en branschmall, så att nu kan alla hyresgäster, oavsett vilken hyresvärd man har, fråga efter ett sånt, och så kan man då teckna ett sånt.
Har innehållet i dem förändrats någonting? Eller är det samma ungefär som när det lanserades? Mm. För nu finns det nya möjligheter, kanske andra områden som blir intressantare.
Absolut, jag tror det är en tendens till att de växer, och sen så kanske det var lite grann att de återigen smalnades av, för det blev lite så där det bästa blev det godas fin. Det blev så många saker i hyresavtalet, så till slut så var den gröna bilagan 5 gånger så lång som standardavtalet.
Ja, det,
Okay. Och man behöver kanske inte reglera varenda sak med cykelställ. Och så det viktiga är att man får in de här sakerna som kanske har en finansiell effekt, och där det finns, där det liksom verkligen är viktigt att man har av... Liksom,
det som tidigare varit ett hinder, tänker jag, att man ska undanröja. Liksom, att det är de man behöver hitta.
Där
man,
ja, precis.
Som det liksom, där har skon klämt, och så nu tar vi bort klämmet. Ja. Ni var alltså först på gröna obligationer, tack vare andra, men ändå ni fick vara först. Ja. Och ni var först på gröna hyresavtal. Vad tänker ni vara först på snart? Kan vi få
en
nyhet?
Vi har redan blivit först med en annan sak. En annan sak inom finansområdet som är gröna certifikat. Okay. Som i och för sig liknar obligationer, men det är ändå en annan typ av finansiellt
instrument. Är det klimatkompensationer i gröna certifikat?
Nej, utan det är ett annat sätt att låna upp pengar i kapitalmarknaden, men som skiljer sig lite grann från en obligation.
Men vad ska ni vara först med snart? Vad är nästa nyhet? Kan vi inte och släppa en nyhet.
Det är väl kanske faktiskt då, det är en fråga som vi jobbar jättemycket med nu och som jag tycker är oerhört viktigt, det är klimatpåverkan från byggprocessen. Eftersom vi har en ganska stor projektutvecklingsportfölj, det är många miljarder vi har tänkt investera i det, och då är det viktigt att kunna göra det med så låg klimatpåverkan som möjligt. Stål och betong har en jättehög påverkan, materialen och som sådana. Så det som vi nu blir först med är att bygga ett stort kontorshus i trä.
Just det.
Det byggs ju mycket i trä, framförallt småhus, och det har också byggts ganska mycket flerbostadshus i trä de senaste åren i Sverige med en ganska ny teknik som heter KL, korslimmat trä, som gör att man kan få liksom önskvärda konstruktionsegenskaper i trät.
Att det inte går sönder helt enkelt.
Ja, egentligen. Man kan bygga liksom större och flera våningar än vad man kan göra när man bygger lösvirkesträ.
Var ligger det huset?
Det här huset kommer att ligga i Uppsala, och vi kommer byggstarta det i år 2019. Precis, så det är resecentrum. Ja, det är nytt.
Det är,
det är
coolt.
Det är 13 000 kvadratmeter i trä.
Ja. Vi hade Elin på besök, Elin från CradleNet häromdagen, och då satt jag och muttrade supersurt över att jag tycker byggindustrin inte förstår cirkulär ekonomi överhuvudtaget. För att jag påstod att det är 0%, i ett nybyggt hus är det 0% som egentligen kommer från en liksom cirkulär källa.
Nej, 2%.
2%, ja, okej. Okay. Kolla, det var... fick vi sakkunskap. Ja. Det blev det mycket bättre. Och vad är de där 2%?
Våran sektor är skrämmande. Jag tycker att du har helt rätt att vi har kommit inte alls...
Får inte säga så här, får vatten på min kvar. Det är inte alls bra
nej,
för mig.
Nej, men jag tycker det är bra, för vi behöver fatta det. Både vi som jobbar i sektorn, men kanske även de som inte jobbar i sektorn. Och vi var, skulle jag säga, tidigt ute med att försöka rapportera vår materialanvändning. Jag tror att om ni läser hållbarhetsredovisningar från både bygg- och fastighetsbolag i Sverige, så är det väldigt få som verkligen rapporterar på den. Ni kommer hitta flera GRI-rapporter med den indikatorn, men då kommer ni inte hitta några faktiska siffror där, utan då kommer det stå lite grann om utfasning av farliga ämnen och att vi väljer material med omsorg. Och Men det är ingen som ens vet hur mycket material det går åt för att bygga ett hus.
Mm. Fråga, fascinerande.
Fråga professorerna på våra stora... Ja, de kanske kan förresten, nu ska jag inte vara elak. Men alltså, liksom, om man frågar runt i branschen, så det är ingen som ens vet hur mycket material går åt för att bygga ett hus.
Det är intressant.
Och då bestämde vi oss för att det måste vi ju ta reda på. Så att när vi byggde ett annat hus i Uppsala så trackade vi faktiskt allting. Och då kom vi fram till hur mycket material som går åt.
Och de där
så
två,
vad tror ni?
Jag har ingen aning, det måste vara helt omöjligt.
En kvadratmeter kontor, byggnad, hur mycket material? Tänk liksom...
Och du måste,
procent.
Finns det normalt?
Nej, kan man liksom, kilo eller ton eller vad, okay. Vilken enhet du vill i vikt. Men,
och borde man liksom, måste man lista så här, cement,
ja,
stål.
Ja, sen gjorde vi det också. Precis. Det. Vad var det för någonting? Ja, var det förnybart, icke förnybart? Och liksom ja, så. Vad,
berätta nu för oss istället. Mm. Håll oss inte på halsen.
Det går åt mer än 1 ton material.
Ja, för en kvadratmeter.
För en kvadratmeter. Ja. Och... nu ska vi se här då, om jag kommer ihåg siffrorna. Om man inte gör det så kan man gå in och titta på vår hemsida. För där ligger den här rapporten, så kan man fördjupa sig själv och få de exakta siffrorna. Men jag tror att det var 1018 kilo per kvadratmeter kontor. Och det var endast 2% som kom från förnybar källa.
Och vilka var de 2%? För jag hävdade att det var dörrhandtag och typ en lampa någonstans.
Ja, men dörrhandtagen är ju oftast en metall.
Ja, så ja då är den återgjuten liksom.
Ja, ja, du tänker så att det var... Ja, det beror på hur man definierar cirkulär. För vi mätte både om det var förnybart eller icke-förnybart. Just det, ja. Sen mätte vi också hur stor andel av materialet som kom från återvunnen eller återbrukad källa. Och det var 8%. Och där kan det vara lite metall, alltså då, som kan vara återvunnet. Men de här 2%, det var ju lite invändig liksom, träinredning då. Ja. Och det blir ju lite så här, bygger man ett betonghus, betong är väldigt tungt. Ja. Så 75-80% av vikten är ju stommen, alltså liksom bjälklagen och pelarna som bär upp huset.
Hur ska vi få snurr på det här då? För det är så att vi också diskuterar med Elin. Hur får vi snurr så att byggbranschen på liksom kraft stiger in i cirkulär ekonomi?
Ja, jag tror, det finns ju lyckligtvis nu en del initiativ som har tagits senaste år. Dels så är det ju färdplansarbetet som i och för sig är fokus på klimat. Men i och med klimatfokuset så kommer det också få bäring på cirkularitet. Mm. Sen finns det även, och färdplanen är ju ett arbete i Fossilfritt Sverige, det är många branscher och sektorer som har tagit fram sådana. Sen så har det ju också kommit ett nytt lagförslag om klimatdeklaration för byggnader. Jag tycker väl kanske inte att förslaget är tipptopp, men det är ju en bit på väg. Och min största, vad ska man säga, obstacle med det är väl att den här deklarationen ska lämnas in när huset är färdigbyggt. Och då finns det ju säkert en del aktörer som inte gör den förrän det är färdigbyggt. Och då har man ju lite svårt att ändra, till exempel att komma på i efterhand att man borde ha byggt i trä för att det är mycket lägre klimatpåverkan än betong.
Och man bygger kanske inte varje vecka, så att det är dumt att ta åt sig. Ja,
ja precis. Men det är ju lovvärt initiativ ändå. Det tror jag är två saker som ändå kommer göra att våran sektor kanske blir lite mer upplyst. Och blir vi mer upplysta, då kanske det också är så att det kommer mer action. Men vi jobbar ju också mycket med återbruk av byggmaterial. Eftersom det handlar inte bara om att bygga nya hus, utan när man hyr ut kontor och butiker så är det dessutom så att det är ganska snabb föryngringstakt på inredningen. Man kan ju bara tänka sig att vi har hyrt ut till ett advokatkontor. Så kan man tänka sig ungefär hur det ser ut. Mm. Och sen så flyttar det advokatkontoret av någon anledning och så ska vi hyra ut istället till...
kommunikationsbyrå.
Ja, precis. Reklambyrå. Helt, ja. Då vill de ha ett helt annat uttryck. Och det... hittills så har det ofta inneburit att man i princip river ut allting stomrent, alltså liksom rubbet, golv, tak, väggar, allt åker ut, inredning i pantry, inredning på toaletter och sånt åker ut, och så gör man helt nytt. Men där försöker vi nu jobba med lite mera, vad ska man säga, generella lösningar som ska kunna passa många, och så får man skapa den här identiteten lite mer med den lösa inredningen, och att i den mån det ändå blir ombyggnationer att vi försöker jobba med återbruka material, för det är sällan det här materialet åker ut för att det är tekniskt uttjänt eller för att parketten är utsliten. Det är bara det att reklambyrån vill inte ha parkett utan de vill ha någonting annat.
Och mellanlagrar ni då eller kan ni köpa på den öppna marknaden? För det är ju också ett problem, att precis. Det finns ingen marknad för det här materialet.
Fråga. Nej, vi försöker vara med och istället skapa en stor marknad och skapa dels en digital marknadsplats så att, där vi både kan köpa och sälja, och ibland kanske vi väljer att sälja till en aktör som lagerhåller, ibland kan vi skulle kunna sälja direkt till någon annan aktör som ska använda det direkt och så.
Branschen som sådan består ju av flera olika discipliner. Du har ju fastighetsbolag som du själv kommer ifrån. Du har byggbolag, arkitekter, konsulter, finansiärer och säkert en massa fler. Vilken grupp anser du är mest drivande i hållbarhetsfrågan? Eller kan man ens säga så?
Nej.
Dum fråga.
Hamnar det på individnivå istället? Eller
nej,
på enskilda
förbolag? Nej, men så här är det väl. Jag tycker att det finns ju några byggbolag som har kommit väldigt långt. Jag tror att om man lyssnar på vad de säger så säger de att ja, men vi kan ju inte riktigt driva frågan utan vi jobbar ju med det som våra beställare. Alltså,
vilket byggbolag skulle du peka på? Vi får vara snälla här.
Vi får vara snälla. Ja, ja, men då absolut. Tycker jag att Skanska är duktiga. Ja. De har kommit långt. De har många lösningar på viktiga utmaningar som finns. Men det är klart att det spelar ingen roll om de har det, om deras beställare inte beställer det. Men där försöker ju vi vara liksom en duktig byggherre eller en duktig då beställare av byggtjänster genom att då försöka, vad ska man säga, ställa högsta krav hela tiden. Konsulter, men lite samma sak, det finns ju otroligt duktiga konsulter, men de ritar ju det som deras beställare beställer. Så jag tror de som är viktigast är nog ändå, för om man pratar liksom bygg- och fastighetssektorn, det är nog byggherrarna, alltså den som beställer ett hus, bestämmer hur det ska se ut och bestämmer liksom vem som ska få bygga
det
och så.
Men är det någon av grupperna som skulle kunna uppfattas som mest motsträviga i processen? De som är trögast i omställningen? Är det arkitekterna eller är det fastighetsbolaget?
Nej, jag tror att det är så här, det finns nog inom alla de här delsektorn, eller vad man ska säga, delarna av sektorn, så finns det bakåtsträvare och de som ligger i framkant. Och kombinerar vi de som ligger i framkant inom alla de här delarna, så ser vi ju fantastiska exempel på vad det går att åstadkomma. Men sen finns det ju en del bakåtsträvare också.
Anta att du fick ett trollspö. Och du, i trollspöet så finns det bara en önskan. Och den önskan måste handla om att åstadkomma en radikal förändring i fastighets- och byggbranschen. Den där liksom radikala förändringen som vi pratar om, där det bara säger puff och så hoppar man liksom inte bara 3 steg fram utan liksom 30 steg framåt. Vad hade du önskat då med ditt trollspö? Det var inte meningen att det skulle vara en lätt fråga.
Nej, det här var en väldigt svår fråga. Anledningen till att jag blir så ambivalent är att det finns ju två oerhört viktiga frågor när vi pratar bygg och fastighet. För det finns ju en del aktörer som faktiskt aldrig bygger någonting nytt. Man förvaltar bara en stor portfölj med befintliga byggnader. Och då är det ju någon form av drastisk piska eller morot för att dra ner energianvändning. För vi vet att det finns så oerhört mycket att göra där. Och många gånger är det dessutom väldigt lönsamt.
Vi skulle liksom kunna halvera
det
alltihopa
ja,
på ingen tid.
Vi har
tid
ju
alls.
En härligt kaxig vd som säger så här, vi kan köpa vilket hus som helst och inom loppet av ett år ha åtminstone minskat energianvändning med 25%. Många gånger halverat den. Och så är det ju, för det finns många fastigheter som förvaltas helt utan intresse.
Så vi går bara runt och slösar liksom.
Ja, och det är ju så synd. Och jag var inne på det tidigare att vi behöver ju verkligen, det är ju, elen behövs ju till så mycket annat. Den ska användas i fordonssektorn, tunga industrin behöver ställa om för att fasa ut andra saker så, som ska. Så vi som förvaltar byggnader behöver ju verkligen göra någonting. Så där jag skulle egentligen vilja använda mitt trollspö där.
Ja, de men, bara vaknar morgonen och inser att alla fastighetsägare inser att jag måste liksom bli tipptopp.
Jag kan halvera
och tjäna pengar. Ja,
ja precis.
Okay, det är trollspö.
Men sen är det så att jag skulle gärna vilja ha ett trollspö till byggsektorn också. Ja. Med tanke på att det är så oerhört resurskrävande och klimatbelastande att bygga nytt. För det är också, vi har inte varit inne på det, men vi alstrar ju oerhört mycket avfall. Ja. Väldigt, väldigt mycket. Och det är mycket tunga transporter. Så att det finns så mycket att göra där.
Men tänk om vi bara gör ett byggstopp istället då? Vi säger så här, vi gör ett så här, nu är trots ett byggstopp. Mm. Nu gäller det bara om att resursomfördela.
Du skulle säga så här, byggstopp om det inte är klimatneutralt.
Ny lag, bara klimatneutrala byggnader får uppföras.
Precis. Och annars så får man lösa det på något annat sätt genom
och då omfördela. Och då gäller det omfördela. Liksom. Här har vi erbjuder workshops för omfördelning, men annars är det ett förbud som gäller.
Ja, bra. Jag är inte riktigt så mycket för förbud. Men jag det är
moraliskt förbud. Ingen kommer vilja.
Ja, alltså det är en väldigt intressant tanke. För jag tror nämligen att det går. Övertygad om att det är tekniskt möjligt. Det är ju cementen hur man ska avskilja koldioxiden där. Då, och även stålet som vi använder ganska mycket av i vår sektor. Men det skulle ju gå.
Det är
även
superkul.
De sektorerna har ju liksom färdplaner för klimatneutralitet.
Superkul och mycket när du säger det, för du vet vad du pratar om. När jag säger det så är det mer en chansning. Men det är hög trovärdighet när du säger det.
Det finns ju ett kul projekt som ni kan kika på. Det är en förskola som heter Hoppets förskola tror jag, i Göteborg. Där de har ambitionen att bygga ett klimatneutralt hus.
Ett pågående projekt.
Ja. Där du har de bästa konsulterna.
Är det Vasakronans projekt?
Nej,
eller?
Det är det inte. Nej.
Du framhåller det ändå.
Ja, jag tror att det är Göteborgs stad som är byggherre. Ja,
förskola.
Hoppets förskola tror jag att det heter. Ja.
Strålande. Med det, tack för idag. Tack för att du kom hit.
Stort tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.